Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jag vet bara att jag blev väldigt tom. Jag trodde inte det var sant.
Man blir så chockad så man vet att kroppen bara reagerar, att man liksom nästan började skratta för att det var så sjukt besked att få.
Det är en eftermiddag i början på februari när syskonen Rebecca, Alexandra och Tobias får veta något som skakar om dem i grunden. De har alla blivit till genom insemination på sjukhuset i Halmstad. Men det är något som inte stämmer med uppgifterna som syskonen fått ut om sina spermadonatorer.
Jag tycker så fruktansvärt synd om de här männen som har blivit lurade. Och jag känner mig lurad. Det finns ju liksom ingenting som stämmer överens med det som man trodde det skulle vara.
Det rör sig om en vårdskandal som ingen trodde var möjlig. Där inget är som det först ser ut att vara. Och där flera människors liv kommer förändras för alltid.
Jag minns att jag i princip skriker rätt ut. Herregud, det är inte sant. Alltså det var ju verkligen den reaktionen. Vi hade aldrig kunnat ana det.
Jag menar, det här, det är ju inte på kartan att det ska hända. Går man till sjukhuset så ska man ju vara... Ja, det är ju den tryggaste platsen du kan vara på. Eller ska vara.
Du lyssnar på Podmi-dokumentär om de stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland. Det här är första delen. Det är början på maj 1990 och den 24-åriga Annette är på väg till kvinnokliniken vid länssjukhuset i Halmstad. Hon har räknat ut att hon förmodligen har ägglossning och har ringt sin läkare för att boka tid för en insemination. Annette har alltid älskat barn och längtar efter att få egna. Men hon och hennes man har inte kunnat få några.
Det var ju... När vi hade varit, innan vi gifte oss, var det väl egentligen som, där vi sökte få barn och det hände ingenting. Och när vi hade gift oss så var det ju mycket de här frågorna, när ska ni skaffa barn, när ska ni skaffa barn? Och det slutade ju med att vi var på en infertilitetsutredning då på kvinnokliniken. Och där konstaterades det ju ganska snabbt att min mans spermier fanns ju, det var ju väldigt dåligt med dem och väldigt få levande. Och då sa ju läkaren att han var ju stentuff liksom, han bara rakt på sak. Lev barnlös, adoptera eller insemineras. Och då det lättaste alternativet var ju insemination.
Läkaren ger Annette sitt telefonnummer och säger åt henne att ringa när hon har ägglossning. Men första gången hon plockar upp telefonen och får komma in för insemination händer inget. Inte heller andra gången blir hon gravid.
Ja, man blir ju väldigt ledsen. Så tänkte man ändå att det funkar inte detta heller. Det var ju en jättestor besvikelse och ändå det här, nu får jag åka dit en gång till. Liksom. Man trodde ju att det skulle vara så enkelt.
När hon i maj 1990 kliver in på kvinnokliniken är det hennes tredje försök att bli med barn. Hon går genom sjukhuskorridoren, in till rummet där läkaren tar emot henne. Inseminationen går fort. Och sen får Annette ligga kvar en stund innan det är dags att resa sig och ta sig hem. Sen går veckorna och hon får beskedet att den här gången har det lyckats. Hon har blivit gravid och väntar en dotter.
Jag var nog i sjunde himlen. Och det, man följde allting. Ja, jag läste böcker och man följde hela tiden hur det skulle vara. För det är också annorlunda mot vad det är idag. Idag får du se ultraljud. Du får ju nästan se hur bebisen ser ut. Alltså, det fanns ju ingenting. Det var ju Lennart Nilsson, ett barn blev till, som han följde. Och tittade hur de utvecklades och så här.
Men det är inte bara Annette som bläddrar i Lennart Nilssons bok Ett barn blir till det här året. Fotografierna som visar hur ett barn långsamt växer till sig i livmodern fascinerar även Bengt, som bor en bit utanför Halmstad och som efter att länge varit tveksam till om han vill skaffa barn har beslutat sig för att han vill bli pappa.
Min fru, hon tyckte att det är klart att vi ska ha barn gemensamt. Och det var givet för henne. Men jag hade väldigt svårt att ta det beslutet. Jag gick och tänkte på det här. Nu ska du och jag vill leva ihop resten av våra liv och finnas där. Och det kände, det kan jag inte lova. Och då kände jag, nej, då vill jag nog inte skaffa barn. Men sen kom jag underfund med den där klockrena grejen att jag kan vara pappa hela livet. Och det kunde jag ju lova. För då, det är ju upp till mig själv. Och då sa jag, okej, då kör vi. Och då hade vi en tuff resa med ett antal missfall innan. Och sen blev det en fertilitetsundersökning.
Efter missfallen, som tagit hårt på Bengt och hans fru, kommer de till kvinnokliniken i Halmstad för att göra en fertilitetsutredning. Där möts de av samma läkare som Annette fick ringa till när hon hade ägglossning.
Han var väldigt mån om att jag skulle få barn. För frugan hade ju barn sedan innan. Han ville inte se... han var mån om att inte någon skulle behöva gå barnlös genom livet. Så hade man en önskan om att få barn så var han väldigt mån där. Så upplevde jag det.
Det är den 10 maj 1990 när Bengt kommer till kvinnokliniken för att lämna ett fertilitetsprov. Och efter att ha tittat på Bengts provresultat kan läkaren konstatera att allt ser ut att vara i sin ordning.
Och sen fick vi barn utan att det tog sig själv, eller det tog sig själv, och sen var det väl bara med hormonsprutor eller vad det nu är de sysslar med. Så att, då kom det ju ett välskapt flickebarn. Det var ju det var jättestort.
I väntan på att dottern ska födas bläddrar Bengt i hur ett barn blir till. Boken blir nästan som nattlektyr och han följer hur barnet utvecklas, ser på fotografierna och förundras. När dottern sedan föds är det en augustinatt 1991. Solen håller på att gå upp när Bengt sätter sig i bilen efter förlossningen och kör hem från sjukhuset.
Den känslan den natten när jag åkte hem där på morgonen, den var euforisk. För hon föddes vid 12, jag tror jag fick åka hem vid 5-tiden. Då fick jag inte vara kvar där längre, för då skulle hon vara ensam. Så då körde jag hem. Och sen när man väl kommer hem och stänger dörren så går man ju ett litet rus.
Bengt är lycklig över att ha blivit förälder. Han kommer aldrig träffa läkaren eller komma tillbaks till kvinnokliniken igen. Men vi kommer få anledning att återvända till Bengt. För det ska visa sig att läkaren som både han och Annette träffade, han som var mån om att uppfylla barnlösas önskan om att bli föräldrar, han som Annette beskrev som stentuff och rak, 30 år senare ska stå i centrum för en granskning som kommer beröra dem båda och som kommer visa på allvarliga fel som skett under flera års tid. Hösten 2022 får reportern Lisa Jarenskog som jobbar för Uppdrag granskning upp ögonen för ett antal fall där donatorbarn inte kunnat få ut uppgifterna om vilka som är deras biologiska pappor. Enligt svensk lag har alla donatorbarn som blivit till sedan 1985 rätt att få veta sitt biologiska ursprung. Men Lisa hittar 3 fall där donatorbarn hört av sig till sjukhusen där de blivit till och inte fått ut informationen om sina donatorer.
hade ett donatorbarn som hade liksom blivit ifråntagen rätten till sitt ursprung. Och jag kände väl också lite grann att det inte var någon riktigt som brydde sig om det. Och så ville vi titta på ifall det eventuellt fanns något mer missförhållande kring det faktum att sjukhusen då inte hade kunnat lämna ut uppgifterna.
Två av barnen som Lisa får kontakt med har kommit till med hjälp av spermadonation vid länssjukhuset i Halmstad. Där får den ena höra att det inte finns någon information om hennes spermadonator att få. Medan den andra får ut ett felaktigt namn på en donator som det ska visa sig att hon inte alls är släkt med. Hon och den man som står på pappret har inget gemensamt DNA överhuvudtaget.
Då trodde vi förutsatte naturligtvis att det här var ett misstag, ett allvarligt misstag, men absolut inte någonting som var liksom medvetet eller systematiskt.
Men även om Lisa förutsätter att fallet med den felaktigt namngivna donatorn handlar om ett misstag från sjukhusets sida, att det någonstans blivit fel i pappersarbetet, börjar hon ändå intressera sig för verksamheten på kvinnokliniken. Kunde det finnas fler barn som också fått ut fel namn på sina biologiska pappor? Och vilka är i sådana fall deras riktiga donatorer? Tillsammans med DNA-släktforskaren Fredrik Meister börjar hon göra efterforskningar. De pratar med tidigare patienter, tar del av knapphändiga journaler och bygger bit för bit upp en bild av hur verksamheten såg ut under 80- och 90-talet. Och det ska visa sig att den felaktigt
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Angivna donatorn inte är det enda misstaget som gjorts på kvinnokliniken. Lisa och Fredrik kommer nämligen hitta ännu fler och ännu större missförhållanden. Det är slutet på 90-talet då hemma hos Annette har fotoalbumen börjat fyllas på med barnbilder. Dottern Rebecca, som föds i januari 1991, finns med på många av fotorna. Men hon är inte ensam. Rebecca har nämligen fått två syskon. En lilla syster och en lillebror, som också blivit till genom insemination på kvinnokliniken i Halmstad.
Det är bara en massa bilder på ungarna, vet du. Ett till dig och ett. Där är du, Rebecca. I alla fall. Det direkt när Rebecca var ungefär ett år. Då bestämde jag mig för att nu testar vi igen.
När Annette bestämmer sig kommer det återigen ta flera försök innan inseminationen lyckas. Och Annette får upprepa processen. Ta sig till sjukhuset. Genom de sterila korridorerna. Och in på rummet där hon möts av läkaren.
Man var uppe många gånger. Och man fick ju gå lite på känn. Jag menar som i dagens läge, alla hjälpmedel som finns. Det är ägglossningstester, det. Det hade man ju inte på den tiden. Det var ju, ja, nu tror jag att jag har ägglossning. Så det kanske därför också att det behövdes många gånger. För man kanske inte hade ägglossning egentligen.
Efter 11 försök får Annette åter glädjebeskedet. Hon väntar barn. En flicka som föds 2 år efter Rebecca och som får namnet Alexandra.
Det måste vara 92 ju.
Ja, det måste 93. 92 eller 93 va?
Men du är ju inte gravid. Höggravid som du hade varit om någon.
Nej, men jag har det i magen, det vet jag.
Var det på ja. Våren 93 då?
Va?
Våren 93 kanske det var.
Midsommar.
Sånt klassen.
Jo, men alltså det är ju undan med det är någonting som man såg.
Ja, då kanske det var.
Ja, jag var, men jag var gravid med dig där. Mm.
Sista gången hon träffar läkaren är 1995. Då kommer hon till sjukhuset för att få sitt tredje barn. Och den här gången blir det en pojke.
Nej, Tobias. Han är så lik världens sötaste unge. Och stora kolsvarta ögon har han.
Rebecka, Alexandra och Tobias växer upp strax söder om Halmstad i ett litet samhälle som heter Gullbranna. Där finns bara villor, en affär och en stor camping vid havet där det fylls på med turister om somrarna. När barnen kommer upp i tonåren skiljer sig Anette och hennes man. Men barnen vet inte om att det inte är han som är deras biologiska pappa. Att de blivit till med hjälp av spermadonatorer är något som hållits hemligt.
Man har ju brottats med det hela tiden. Och speciellt då med Tobias. När han började växa upp. Att det är ju inte lika alla de andra. Han har nog hittat mig på trappan. Och jag vet inte allt vad det var han hittade på. Och många av kompisarna som började spekulera. Och då gick man ju in i försvars direkt. Att det är visst våra och på något sätt så var det nästan lite skam eller så, att man inte kunde få egna barn. Alltså jag kände ju inte någon annan än mig själv då, som gick med det här att jag måste ta hjälp för att kunna få barn då. Och då var det väl lite så hemlighetsfullt eller så, man pratade ju inte om det. Så det var ju inte många, det var ju inte några av mina kompisar och sånt, utan det var ju släkten som visste om det.
Men det är inte bara det att behöva ta hjälp med att få barn som gör att Anette inte berättar. Hon får även höra från flera håll att det är bäst för barnen att de inte får veta. Och en som hon får höra det från, säger Anette, är läkaren.
Ja, han rekommenderade det att du behöver inte prata om det för barnen. Och sen var det ju likadant med mina egna föräldrar som sa det där med. Vi säger ingenting till barnen, det får de ju aldrig reda på. Och det hade de kanske aldrig fått reda på heller. Om inte jag bestämde mig för att tala om det för dem efter ett antal år.
Det är när Rebecka blivit vuxen och flyttat ut från barndomshemmet som hemligheten avslöjas. 90-talet har hunnit gå över i 10-tal. Och Rebecka, den äldsta av syskonen, som nu hunnit fylla 21, har precis fått veta att hon väntar sitt första barn.
Jag hade ju varit hos barnmorskan på sånt här inskrivningssamtal.
Vid inskrivningssamtalet får Rebecka en hälsodeklaration med sig hem, där hon ska svara på om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten.
Så jag åker ju hem till mamma och la fram lappen och så har vi några sjukdomar i familjen. Och då berättade ju mamma ganska snabbt att jag har någonting jag måste berätta.
Jag kan ju inte säga att nej, det finns det inte. För det visste jag ju inte. Och det var då jag bestämde mig för att berätta det för de alla tre.
Anette förstår att det är dags att berätta det som hon undanhållit från sina barn hela deras liv. Hemligheten hon så länge gått och burit på. Och som hon nu känner att även Alexandra och Tobias måste få veta. Det är morgon när Anette först väcker Tobias och sen går för att väcka Alexandra. Hon slår sig ner på sängen och hennes ansikte är allvarligt när hon möter Alexandras nyvakna blick.
Jag har väldigt svårt att minnas mycket från när jag var yngre överlag. Men just den här händelsen, den kommer jag ihåg så tydligt.
Alexandra är 18 år när hon väcks och får höra sanningen om sin biologiska pappa. Och scenen, den ser hon tydligt framför sig.
Att det var där på morgonen i mitt gamla flickrum liksom. Och att mamma och lillebrorsan kommer in i mitt rum precis på morgonen när jag hade vaknat. Och sitter man där helt nyvaken på morgonen och så säger hon då det här att hon har något att berätta. Och då, jag vet att när hon väl säger det är att de här orden att er pappa är inte er riktiga pappa. Då var ju första tanken att ja, hon var otrogen. Men de tankarna slår man ändå bort ganska snabbt. För man tänkte att hon har inte varit otrogen 3 gånger. Liksom, sådär, så att det slår man ändå bort ganska snabbt. Och sen var det ju en väldigt, alltså det var lite process att ta in det här. För det var ju inte det vanligaste heller. Man har ju aldrig hört någon annan som har varit gjord med en donator på det sättet. Men redan på den tiden hade vi inte så bra kontakt med ja, pappa som jag vuxit upp med då. Så att, nej vänta, det var, jag tror ändå det var en ganska lång process att ta in det.
För Anette känns det som en lättnad att inte längre behöva undanhålla att barnen blivit till med hjälp av spermadonatorer. Det känns skönt att slippa rädslan för att råka försäga sig. Att hemligheten är ute. Och att barnen vet om det. För Alexandra tar ett tag att smälta beskedet. Men Rebecca reagerar annorlunda.
Jag tänkte inte så mycket på det sen. Tänkte, ja, jag vet inte vem min pappa är. Så jag kryssade ju bara i mammas sjukdomar. Och så när jag lämnade in det till barnmorskan så sa jag vet inte vem min pappa är. Och sen var det inte mer med det. Sen har jag inte tänkt en tanke på det. Ja, jag vet inte, jag kände en lättnad när mamma berättade detta. Jag vet, kan inte riktigt förklara varför. Men det var en lättnad. Och sen så tänkte inte jag mycket mer på det.
Rebecca släpper snabbt tanken på hur hon kommit till. Hon vet inte vem hennes biologiska pappa är. Men hon känner inte heller att det gör någonting.
Jag kände verkligen ingenting att jag ville ta reda på det. Men jag tror att det är för att jag har haft mest kontakt med våran pappa också. Som jag kände att jag behöver inte veta liksom. Jag hade en pappa och det räckte liksom. Jag kände inte att att det spelade någon roll vem som var min biologiska pappa. För att jag visste ju om att skulle det vara någon gång att jag behöver få reda på det så var det ju bara att begära ut journalen från sjukhuset. Och då skulle jag ju få veta vem som var det.
Men till skillnad från Rebecca så känner systern Alexandra att hon vill ta reda på vem som är hennes donator. Efter att hon fått veta hur hon blivit till är det många funderingar som upptar henne och som får henne att vilja söka svar på sina frågor.
Ja, men det var ju mycket det här med att gener, var kommer jag ifrån? Och som sagt, jag hade ju inte mycket kontakt med min pappa som jag växt upp med då. Så man börjar ju fundera mycket på ja, men var man kommer ifrån helt enkelt. Och hur utseendemässigt också, vilka gener man har fått från pappan med utseende och allt det här. Skulle jag väl säga att det var de första tankarna.
De där första tankarna dröjer sig kvar. Hon vill veta sitt genetiska ursprung.
Jag var nog ganska inställd direkt på att jag ville ta reda på det här. Och det berättade ju mamma också att vi kunde ta reda på när man har fyllt 18 då. Men att hon inte kan göra utan det måste vara vi själva som tar reda på det. Så att det kände jag nog ganska snabbt att jag ville göra.
Att som donatorbarn kunna begära ut uppgifterna om vem som är ens biologiska pappa är sedan 1985 inskrivet i svensk lag. Spermadonatorernas identiteter skulle inte längre vara försedda med anonymitet. En lagändring som Sverige var först i världen med att genomföra.
Det var ju det dummaste man hade hört talas om, tyckte ju många andra länder. Vad håller ni på med?
Så beskriver Ann-Turin Kjellberg, som är universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska och som själv jobbat som läkare inom reproduktionsmedicin sedan 90-talet, reaktionerna från omvärlden.
Men jag tror det var en tanke att FNs barnkonvention så står det ju att alla ska ha rätt att kunna få reda på sitt genetiska ursprung. Så jag tror att det faktiskt var det som föranledde våra vid den tidpunkten ganska framsynta riksdag att besluta om detta.
Och med lagen på plats kom sperman.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Donationen i Sverige att genomgå flera förändringar.
Då ändrade sig ju hela scenariot rätt mycket. Att det blev mycket mer formellt. Man upprättade journaler. Man gjorde det hela mer strukturerat. Och i och med att de skulle vara icke-anonyma då för ett barn som skulle kunna bli till med den här behandlingen, så fick man ju informera då donatorerna om detta.
Och med den nya formaliteten och vetskapen om att man inte längre var anonym försvann många av dem som tidigare donerat spermier.
Det var unga killar, det kunde vara militärer, brandmän, blodgivare. Det var vanligt att man frågade, kan inte du donera lite sperma också? Jo visst, sa de. Men nu visste man ju att man kunde bli kontaktad, att det skulle finnas en möjlighet för barn att söka upp en. Och då tänker jag mig, utan att egentligen någon har gjort någon vetenskap av detta, att de här unga grabbarna kanske inte längre var i första hand som ville ha lite ölpengar, utan det blev en annan klientel som kanske egentligen är lämpligare för donation. Att man har tänkt igenom det hela och vill hjälpa andra och vill göra liksom en insats och inte ha något emot att tänka sig att eventuellt bli kontaktad i framtiden då.
Det är 2014 och 3 år har gått sedan Alexandra och hennes lillebror Tobias väcktes på morgonen av sin mamma och fick veta att de båda blivit till genom spermadonation. De har båda bestämt sig för att begära ut uppgifterna om deras donatorer från sjukhuset i Halmstad. Och nu när de båda fyllt 18 är det dags.
Alltså, vi satt ju tillsammans, gjorde, men vi sa liksom att vi skulle ta reda på det här. Och då ringde jag ju till sjukhuset, vet jag. Och sa det här, liksom förklarade att jag hade blivit till genom insemination under de här åren. Att jag ville få ut journalen på vem som var min donator då. Och det första jag fick var ju väldigt, det var motstånd. Liksom att, nej men vi har inte gjort det här. Det känns ju jättekonstigt. Och jag bara, men detta var ju nu 20 år sedan. Liksom, så att det är inte något som hänt idag, men då gjordes det ju. För mamma har ju varit där uppe och gjort det liksom. Vi vet ju att det har hänt. Och så efter mycket om och men då så skulle hon höra av sig igen. Och så hade hon väl kollat upp. Och jo, det hade ju skett. Och så hon sa, vi skickade ut som ett rekommenderat brev.
Det går ett par dagar. Sen får Alexandra veta att hon har ett brev att hämta ut. Hon tar sig till postombudet, visar upp sin legitimation och får sina papper i handen.
Och så jag vet att jag satt i bilen direkt och öppnade det, för man var ju väldigt nyfiken när man hade fått det här brevet. Och det stod namn och ett personnummer, men det fattades de 4 sista siffrorna. Där stod bara kryss, kryss, kryss. Och så börjar vi ju söka liksom på internet efter det här namnet och personnumret och det här, och fick då upp en annons på en gravsten liksom. Så vi slog upp att det måste vara hans grav liksom. Och då hade han ju dött 3 år innan jag blev till.
När Alexandra ser donatorns dödsannons inser hon att de frågor hon gått och burit på kommer förbli obesvarade. För henne fanns aldrig möjligheten att söka upp sin biologiska pappa. Han hade ju varit död 3 år innan hon blev till på sjukhuset.
Det var ju en väldigt besvikelse skulle jag säga. Man hade ju förväntat sig att det var någon som var i livet. Jag hade nog inte räknat med att det skulle kunna vara så att personen var avliden. Utan man hade bara helt ställt in sig på att det skulle vara någon som levde. Sen hade jag nog inte tagit beslut om att jag skulle höra av mig eller inte till den här människan. Men det var en väldigt besvikelse. Det är just bara att man hade haft ett namn. Kanske kunnat kolla upp hur personen ser ut. När det finns mycket på sociala medier som det finns idag. Vilket min lillebror då kunde göra. För hans donator då som han fick. Han levde ju. Så han kunde ju se hur han liksom såg ut. Och det var väl det som man först hade velat. I alla fall utseendet och sådär. Och se om man kan se några likheter kanske eller sådär.
Även Annette känner sig ledsen över att hennes dotter inte kan få de svar som hon sökt efter. Men hon reagerar också på det datum som står i dödsannonsen. Att dagen som donatorn avled var 3 år före det att hon inseminerades.
Jag tyckte det kändes så fruktansvärt att de har använt en man som har varit död i 3 år. De spermierna. Till mig. Det var väl det som jag reagerade mest på.
Men stämmer de uppgifter som Alexandra fått ut från sjukhuset? Det är en fråga som både Annette och Alexandra snart kommer börja ställa sig. Det har hunnit bli november 2022 och i Göteborg, uppe på Uppdrag granskningsredaktion, gör man sig redo att sända Lisas program om de 2 donatorbarnen som inte kunde få ut uppgifterna om sina donatorer från sjukhuset i Halmstad. Fallen, där den ena inte fick ut några uppgifter alls och den andra fick ut ett helt felaktigt namn på sin donator. Men det är inte det felaktiga namnet som programmet kommer handla om. Reportern Lisa och DNA-släktforskaren Fredrik kommer nämligen avslöja något ännu större. Ett allvarligt fel som är så häpnadsväckande att det till en början är svårt att tro att det är sant. De har med hjälp av DNA kunnat bevisa att båda donatorbarnen blivit till med hjälp av spermier som inte kommit från frivilliga spermadonatorer. Barnens biologiska pappor är män som inte vetat om att deras spermier används för insemination. De har aldrig donerat sperma. Däremot har de båda varit på kvinnokliniken för att lämna fertilitetsprov. Prover som sen används utan deras medgivande och gett upphov till nytt liv. De 2 donatorbarnen har blivit till med spermier från helt ovetande män. De är ofrivilliga donatorer. Och den som gjort båda inseminationerna är samma läkare som Annette träffat så många gånger uppe på kvinnokliniken. Det är onsdag den 23 november när Uppdrag granskningsprogram sänds. Och hemma i enplansvillan sitter Annette med tvn påslagen. På skärmen ser hon de röda tegelbyggnaderna vid sjukhusområdet i Halmstad. Och hon känner hur hela kroppen stelnar till i soffan.
Och direkt när det börjar och då kommer upp Halmstad sjukhus. Och då blir man ju bara så iskall. Bara, Halmstad sjukhus, det är ju där jag var.
Hon ser ett av donatorbarnen som medverkar i programmet, som fått ut fel uppgifter från sjukhuset, sitta tillsammans med sin mamma och titta i ett gammalt fotoalbum. De bläddrar genom de inplastade barnbilderna och mamman pratar om sina minnen från kvinnokliniken, av läkaren och inseminationen. Och Annette, hon känner väl igen sig.
Och då såddes ju det här fröet att fasiken.
kan något ha gått fel. Annette tänker genast på Alexandras donator. Var det verkligen rätt att använda spermier från en man som varit död i 3 års tid? Eller kan det kanske vara så att det står fel namn även i Alexandras fall? I så fall finns det ju en chans att Alexandras donator inte alls är död och att hon kan få de svar om sitt ursprung som hon önskat sig. Hon pratar med sin sambo och diskuterar med en kollega på jobbet om hon borde kontakta Uppdrag granskning eller inte. Hon tvekar, men bestämmer sig till sist för att ändå dra iväg ett mejl. Ett mejl som kommer bli upptakten till något hon aldrig i förväg hade kunnat föreställa sig.
Men jag har ju det mejlet som jag skickade in till dem. Annette heter jag och såg programmet om donatorbarnen. Har själv 3 donatorsbarn som inseminerade i Halmstad på 90-talet. När barnen blev myndiga ville 2 av dem ta reda på sina biologiska papper. Och det var inte lätt att få ut handlingarna då det påstod att det inte fanns några handlingar. Och de sa att sådana behandlingar hade inte utförts i Halmstad. Långt om länge fick de ut handlingarna och då kom nästa chock. Min flickas biologiska pappa var avliden cirka 3 år innan jag blev inseminerad med mannens spermier.
Annette beskriver hur väl hon kände igen sig med kvinnan i programmet. Om Alexandras besvikelse när det visade sig att hennes donator var avliden. Och om det hon nu undrar över. Om hon kan få hjälp att ta reda på om barnens uppgifter stämmer eller inte.
Och då kom det ju att... Jag ska se om du har hittat någonting. Nej.
Efter att programmet sänds är det många som hör av sig till Uppdrag granskningsredaktion. Oroliga tittare som undrar om något liknande kan ha hänt dem.
Både jag och Fredrik fick ju ta emot en hel del mejl och kommentarer från andra donatorbarn och inte minst föräldrar till barn som tillkommit med hjälp av donatorer som var oroliga och inte minst då ifrån Halmstad eller från de som hade varit på sjukhuset i Halmstad.
Och i mejlinkorgen hittar Lisa ett meddelande från en orolig mamma till 3 donatorbarn. Det är Annette. Och Lisa är snabb med att skicka iväg ett svar.
Jag vet att jag fick ut henne sen. Hej Annette, det är Lisa Jarenskog som skriver. Hej Annette, jag var reporter för uppdraget. Reportaget Sveket mot donatorbarnen och läste ditt mejl med kopplingar till det vi pratade om. Nu vill jag fortsätta granska vad som hände i Halmstad. Jag skulle gärna vilja prata med dig på telefon om hur vi skulle kunna hjälpa er att få svar.
När vi fick kontakt med dem så var det ju så att 2 av barnen redan hade begärt ut sin information. Och när jag och Fredrik började diskutera vad det var vi skulle så att säga, kontrollera med den här familjen, då handlade det ju i första hand om att se att de hade fått ut korrekt information. Det var ju liksom det första vi ville titta på.
Och för Fredrik, som är den som granskar DNA-matchningar och kartlägger släktträd, känns det inte som att det kommer ta så lång tid att göra.
Vi pratade väl ungefär i stil med att det här jag går undan, det här kan vi kolla snabbt. Vi ska bara kontrollera att uppgifterna stämmer. Så att det här fixar du i en användning, Fredrik. Ungefär så. Nu kommer vi att hitta fall där det är rätt donatorer som de har fått ut uppgifter om. Det kommer inte vara något konstigt det här, men då vet vi att de andra fallen är undantag.
Som Fredrik säger så handlade det ju väldigt mycket om att kontrollera. Och också kanske att liksom ta ansvar för den oro som vi hade väckt med vårt första reportage. Att visa på att folk har blivit oroliga med anledning av de här misstagen som vi har berättat om i första reportaget. Men det har också gått rätt till. Men vi har hittat ett annat eventuellt missförhållande. Man använt en död donator.
Lisa och Fredrik vill lugna oroliga tittare. De vill med hjälp av donatorbarnen Rebecca, Alexandra och Tobias visa på fall där allt har gått rätt till. Där papprena stämmer och allt är i sin ordning. De tänker att de på så sätt ska kunna visa att fallen som de avslöjat i sitt program, där fel uppgifter lämnats ut och 2 män blivit ofrivilliga spermadonatorer, rör sig om undantagsfall. Men riktigt så kommer inte sluta.
Jag tänkte nog bara att ja, men vi kommer få svar. Att det är som det är. Att det är det som står på papperna. För jag trodde faktiskt inte någonting annat. Fastän att jag hade förhoppningen om att är det någon som det ska vara fel på så ska det vara på Alexandras. Så att det finns några andra uppgifter att gå vidare med det.
Efter att Annette mejlat och fått svar från Lisa bestäms det att familjen ska DNA-testas. Det är veckan före jul när de samlas allihopa hemma hos Alexandra. I fönstren på gatan lyser julstjärnor. Och Lisa, som åkt dit för att möta familjen, har med sig DNA-kitten som ska ge svar på den fråga som Annette hörde av sig med. Om barnens uppgifter stämmer eller inte.
Vi registrerade och stod på datorn och spottade i de här kopparna och så skickades det iväg då.
De skruvar på locken på provrören och lägger dem i förslutna påsar. Sen packas de ner i små vita kartonger och skickas iväg för analys. Men att få veta vad resultaten visar kommer dröja. Att få svar tar ungefär 1,5 månad. Och medan de väntar sätter Fredrik igång och tittar på uppgifterna som Alexandra och Tobias fått ut om sina donatorer från sjukhuset. Såväl Alexandra som Tobias har länge trott sig veta vilka deras donatorer är, eftersom de begärde ut uppgifterna från sjukhuset så snart de båda fyllt 18. Rebecca däremot har till skillnad från sina syskon inte velat veta identiteten på sin donator. Hon har inte känt att det spelat någon roll. Men efter att ha sett Uppdrag granskningsprogram börjar hon tänka om.
Det är ju efter att jag har sett första programmet, när man hör talas om att det har varit felaktigheter. Så då känner jag ju att när Lisa de ska komma hit första gången så ja, men då vill jag nog också ta reda på om det står rätt till med mig liksom.
Rebecca tar också ett DNA-test. Och så bestämmer hon sig för att göra som sina syskon. Hon kontaktar sjukhuset för att få ut uppgifterna där donatorn, som hon aldrig känt att hon velat veta identiteten på, står namngiven.
Jag får ju samma som Alexandra, att det är inga 4 sista siffror. Och jag, ganska snabbt så känner jag igen namnet. Så jag googlar ju snabbt upp det. Och konstaterar att det är en gammal granne till mig, hennes pappa, som jag har fått som donator då. Och sen, jo, då tänker jag att ja, men vi är nog lite lika, så det är nog inga konstigheter där. Ja, men jag tyckte att det var lite lustigt eller sådär, för att mina barn och hennes barn går ju i samma skola. Och tänker jag, det var ju komiskt att vi har bott så nära liksom. Jag kollar, försöker ju hitta likheter mellan henne och mig när man kollar bilder på Facebook och sådär. Men det kan jag liksom inte riktigt känna att vi var lika varandra. Nej. Men sen tänker jag nog inte så mycket mer på det faktiskt. Jag tänkte att det stämmer ju, och då vet jag det.
Nu har alla 3 syskon fått fram uppgifter om vilka deras donatorer är. Och Fredrik tittar närmare på deras namn och personnummer och börjar efterforska.
När jag får veta identiteten då på de här 3 donatorerna med namn och personnummer, så börjar jag ju titta på dem och deras släkt. Kartlägger de här släkterna i några generationer bakåt.
Så, efter 1,5 månads väntan kommer slutligen resultaten från DNA-testerna.
Så fort som vi får resultaten sen så börjar jag ju titta då på de så kallade DNA-matchningar. Det vill säga personer då som de här barnen matchats mot för att de har gemensamt DNA. Och då har vi även DNA-testat deras mamma Annette, så vi kan ganska enkelt se vad som hör till den biologiska pappans sida och vad som är på mammas sida, det vill säga Annettes.
Genom DNA-matchningarna kan Fredrik se hur väl träffarna stämmer överens med donatorernas släktträd. Och han inser snart att det inte finns något gemensamt mellan dem. Inga grenar, inga stammar. De är inte släkt. Rebecca, Alexandra och Tobias har alla tre fått ut fel information från sjukhuset. Deras biologiska pappor är några helt andra än de män som namngetts i deras papper. Och det som skulle vara en snabb kontroll gjord i en handvändning, som skulle visa på korrekta uppgifter och lugna oroliga tittare, visar sig nu bli motsatsen. Helt plötsligt finns inte bara ett, utan tre nya fall där fel begåtts på kvinnokliniken. Och där frågan kvarstår, om namnen är fel, vilka är då deras riktiga donatorer? Det är början på februari 2023 och Anette är på semester i Thailand. Solen och värmen är något helt annat än mörkret som ännu inte gett med sig hemma i Sverige. Och som Rebecca, Alexandra och Tobias sitter samlade i. De har bestämt träff med Lisa och har alla tagit sig hem till Rebecca för att få veta vad Fredriks efterforskningar hittills kunnat visa. Vid det långsmala köksbordet sitter syskonen uppradade in till varandra. De lyssnar till Fredrik som finns med på länk och som berättar för dem att det osannolika har hänt igen. Att ingen av deras donatorer stämmer.
Det blir så surrealistiskt på något sätt. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Man blir så chockad så man vet kroppen bara reagerar att man liksom nästan började skratta för att det var så sjukt besked att få.
Och då ringer de ju upp mig i Thailand också när de sitter där på rad, alla tre ju. Man fattar inte att det är sant ens. Man blev helt bara... Nej, alltså så mycket som man har diskuterat detta och pratat om detta. Man tror ju, jag kan inte fatta det fortfarande.
Jag vet bara att jag blev väldigt tom. Jag trodde inte det var sant. För han börjar först med att Alexandra inte stämmer. Och då tänkte jag bara, men gud vad skönt, då kanske hennes lever. Det var det första jag tänkte. Och sen när han då säger att Tobias inte stämmer så tänkte jag, ja men det kunde jag väl ändå köpa för att han var ju inte lik sin donator. Men jag var helt säker på att mitt fortfarande stämde. Tills han då sa att inte det gjorde det. Men då blev jag bara helt tom. Jag tror inte jag tänkte en enda tanke liksom.
Ja, jag svär ju och min sambo likadant och vi pratar om det sen hela natten att, alltså vad är det nu för något som är galet? Det var ju min spontana reaktion att vad fan har han hållit på med?
Då började man ju fundera på vad som hade hänt, hur det kunde bli så fel liksom. Och vem det nu istället skulle vara.
Vilka är de riktiga donatorerna? Och hur blir det nu för Alexandra? Kan det hända att hennes biologiska pappa i själva verket är i livet? Snart kommer alla få veta hur det verkligen ligger till. Men att ta till sig sanningen kommer inte vara lätt för någon av dem.
Det tog mig väldigt hårt. Jag blev väldigt ledsen. För man kände det att... Alltså alla har ju blivit svikna.
Jag tycker ju att det... jobbigt att det har varit så mycket fel. Det stör mig att det har gått till på detta viset.
Alltså hade detta varit på tv, en amerikansk film, så hade jag nog stängt av den, för att den är så dålig den där filmen, så den åker jag inte se färdigt på. Att det skulle kunna hända i verkligheten, det fanns inte på kartan.
Du har lyssnat på första delen av Podmi-dokumentär De stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland, från produktionsbolaget Filt. Producent var Olivia Sandell, tekniker Christer Orreteg och exekutiv producent hos Podmi, Emilia Melgar Arnheim.